Det är svårt att i radio dölja hostningarna med en fis. Det är ju annars det populära. Men det.
Välkommen till Kyrkkaffe. En podd från Lövsarkyrkan med mig, Tobias Wahlström. Så fint att vi får göra dig i sällskap där du befinner dig. Idag fikar vi med Erik Nygårds. Välkommen till ett samtal där vi bland annat pratar om hur relationen till tro kan förändras och ta olika vändningar under livets gång. Och om vilken bredd av tankar som ryms i kyrkans gemenskap. Välkommen!
Blir det kyrkkaffe.
Ett stort välkommen till dig, Erik, till den här podden Kyrkkaffe.
Tack.
Åh, vad roligt att se dig!
Jag tänkte börja med en faktaruta för de som inte känner dig.
Det går bra.
Ja, fullständigt namn.
Lars-Erik Nygårds.
Lars-Erik? Oh. Är det ett dubbelnamn egentligen?
Nej, det är det inte. Men det konstiga är ju att mitt andra namn kommer först. Det har jag inte riktigt begripit varför man...
Nej.
Men det kanske lät bättre att det är liksom en stavelse då. Lars-Erik, att det har blivit... Ja. Erik Lars har blivit konstigt.
Ja.
Men så är det. Lars-Erik Nygårds.
Ja. Är det något du har fått bearbeta?
Nej, egentligen inte.
Nej. Ålder?
Jag fyller ju 55 år i juni, det vill säga ganska snart.
Mm, mm. Mental ålder?
Ja, jag hörde ju att du ställde den frågan till Susanne då. Så att, nej, men jag känner mig ju yngre.
Aha.
Och ibland är det ju så att en del dessutom tror att jag är yngre och då blir jag väldigt glad. Och då brukar jag skriva det i våran familjechatt.
Just det.
Vi har en sån nämligen och påtala att nu är ytterligare en som tror att jag är lite yngre än vad jag i själva verket är. Och då suckar mina familjemedlemmar.
Ja, får jag testa tanken med dig? Mm. Kan det vara så att du någonstans längs vägen har kommit ikapp din ålder och gått förbi? För det känns som att du var yngre. Var du inte då mentalt äldre än vad du var?
Jag var nog absolut lillgammal när jag var liten.
Jag vill inte säga det. Men,
så är det. Nej, men jag är ju uppvuxen som enda barnet i en familj och växte upp tillsammans med ett lärarpar och lärde mig hur man umgås med vuxna.
Ja.
Kanske inte var lika bra på att umgås med jämnåriga. De brukar säga det om mig att jag... Eller jag brukar bli påmind om det ibland. Att jag gärna kunde hamna i köket och prata med min kompis mamma istället för min kompis.
Ja.
Det var nog inte helt ovanligt. Ja, så jag var van att prata med vuxna.
Mm. Och sen någonstans längs vägen så har du passerat mitten liksom. När vände det, känner du?
Och vilken bra fråga. Det vet jag inte riktigt. Jag är ju... Det är väldigt bekvämt att vara 55 år gammal.
Ja.
Och det kommer säkert vara ännu bekvämare att vara 70 om man har hälsan. Liksom man kan säga, och är man 100, du vet, då kan man säga precis vad som helst. Man behöver inte riktigt bry sig.
Nej.
Och jag börjar väl närma mig den punkten att ja, det är inte så jättenoga vad andra tycker om vad jag tänker längre. Så. Och det finns något skönt i det.
Ja.
Och
det är någon känsla som inte så många känner.
Nej, men jag känner så.
Ja, det låter väldigt skönt.
Ja.
Ja. Du, Erik.
Ja.
Hur många kyrkkaffe har du druckit?
Ja, men det är ju väldigt många. Så. Går jag till gudstjänst så får jag erkänna att kyrkkaffet lockar ju minst lika mycket som gudstjänsten i övrigt. Och därför så stannar jag ju i allmänhet på kyrkkaffet.
Mm.
Så att det är jättemånga. Och jag...
Hur är din stil då? När du är på ett kyrkkaffe. Var sätter du dig? Vad vill du prata om? Vem söker du upp?
Oj. Nej, men nu har det blivit att jag faktiskt sätter mig bland unga personer ofta. Och jag har lärt känna ett gäng unga afghanska killar. Och jag hamnar ju ofta bland dem på kyrkkaffet. Men inte alltid, men ganska ofta.
Mm.
Och sen är det väl lite så. Får jag väl erkänna att man hamnar ju bland människor man känner snarare än bland de man inte känner.
Ja, just det. Men där är vi olika.
Ja,
men
jag får ju anstränga mig. Jag inser ju ibland värdet av, jag har ju själv varit ny i sammanhang och visst är det jättebra att få bli välkomnad och någon hälsa på en och sådär. Men för mig så är det nog en liten extra ansträngning att ta det där steget. Det är bekvämare att sätta sig med någon man känner.
Mm. Ja.
Vad, så här tänker jag. Ditt mest och ditt minst smickrande personlighetsdrag enligt din fru?
Enligt min fru?
Ja.
Mitt...
Du får inte bli för personlig nu då.
Nej, precis. Ja, men, oj, måste jag tänka lite grann. Minst och mest smickrande personlighetsdrag. Nej, men jag, alltså mest smickrande, jag kan väl vara ganska ibland lite underfundig, snabb i repliken. Och jag tror man kanske kan säga att jag ganska ofta är rätt så generös. Sådär.
Mm.
Så.
Humor och generositet.
Ja, men lite så tror jag nog ändå.
Mm.
Minst smickrande. Ja, men jag kan vara ganska självupptagen. Och har lite svårt att se min omgivning. Ibland får jag ju höra att jag är dålig på att hälsa på människor. Och det är ju inte för att jag vill vara oartig på något sätt. Utan jag har bara jättesvårt att se. Jag ser ju till exempel inte blommor ute i naturen och sånt. Nej. Där. Mer än att jag liksom ett vitt hav av vitsippor. Men jag ser ju inte den enskilda vitsippan.
Mm.
Och ibland... är det så även med människor runt omkring mig att jag glömmer bort om jag går i mina egna tankar och blir fokuserad. Och det är ju inte någon särskilt trevlig personlighetsdrag.
Att träffa en ung punkt så kan det ju kännas som en diss liksom.
Jag kan uppfattas som att man är arrogant och att man inte ser människor och så. Jag är medveten om att det har inträffat.
Ja. Vad gör dig engagerad?
Mm, bra fråga. Jag vet ju att jag är engagerad i en... Absolut inte i allt. Det finns väldigt mycket jag är oengagerad i. Men det finns ju saker. Och när jag blir engagerad så blir jag ju det ganska ordentligt.
Mm. Det är lite på samma mynt som det här med du sa lite självtagen. Att du blir å andra sidan väldigt engagerad i det som du ger dig in i.
Ja.
Fokuserad.
Liksom. Ja, men det finns en tävlingsinstinkt i mig som kan väckas till liv i de mest absurda situationer. Eller inte absurda, men i lite udda sammanhang. Som till exempel när man ska bråka med Migrationsverket och sådär. Då kan liksom tävlingsinstinkten vakna till liv. Att vill jag ha rätt och så. Det är lite speciellt. Men sån är jag nog lite grann. Men det är väl människor som gör att man blir engagerad. Människor jag möter och som jag av olika anledningar tycker bra om.
Mm.
Kommer att tycka bra om. Det kan få mig att bli engagerad.
Om du fick ändra på en sak här i världen. Vad skulle du ändra på då?
Ja, men då kommer de här klassikerna. Jag har ju liksom lyssnat lite då. Fred på jorden. Kan vi dra till med det?
Ja, ja men det är det ju... på riktigt det som du först tänker på?
Alltså nu skulle man väl vilja att det här corona-eländet kan... få ett slut på något sätt. Det skulle jag ju verkligen vilja ändra på. För det här är ju inte, det är verkligen inte bra. Det är hemskt för människor som drabbas. Det är hemskt för människor som måste befinna sig i karantän. Det är hemskt för människor som blir av med sina jobb.
Mm.
Det är hemskt för väldigt många människor. Det skulle jag vilja ändra på då.
Mm. Ja, det ligger ju högt upp i tanken hos många just nu.
Så. Absolut.
Mm. Mm. Okej.
Okay. Vill du ha mer kaffe?
Du, förra veckan så fikade jag med Elias Viscons.
Ja.
Och då höll vi oss ganska mycket kring en fråga, en ganska stor fråga.
Mm-hmm.
Och det var så här, hur hamnade du här? Alltså på kyrkkaffe i Lösa kyrkan. Och han hade ju sin berättelse. Och jag tänkte att vi skulle prata om samma sak.
Mm.
Och jag tänkte vi skulle börja från början.
Okej.
Okay. Okej. Okay. När du växte upp.
Ja.
Ja, med mamma Miriam och pappa...
Lars.
Ja, där har vi Lars Erika.
Ja.
Var kyrkan en naturlig del av ert liv?
Alltså lite både ja och nej. Mamma är ju uppvuxen i ett frikyrkligt sammanhang.
Mm.
I vilken utsträckning pappa är det? Jag skulle säga att han inte är det, men det finns liksom en missionsförbundare bakgrund i den släkten.
Okay.
Men jag tror inte att min farmor och farfar var engagerade, men jag tror att generationen före dem var det och att en del av min framförallt min farfars syskon var engagerade i frikyrkan. Så det fanns liksom där. Och de var nykterister och de liksom, det var ordentliga människor och sådär.
Ja, redigt folk.
Redigt folk, bönder så. Så pappa hade nog med sig en del av det. Och han engagerade sig ju i någon kristen. Han utbildade sig till lärare och han var med i ett förbund för kristna lärare. Så det är klart att han hade en det fanns liksom där så.
Aha.
Mamma växte upp i frikyrkan. Min morfar var pastor i dåvarande Örebromissionen.
Det och, visste jag inte.
Jo, men så är det. Och ja, verkade inom det hela sitt liv. Och det fanns en söndagsskola i närheten av där vi bodde. På den tiden då på 60-70-talet så var ju sån här ja, söndagsskolor, kanske en del andra barn- och ungdomsaktiviteter utlokaliserade i bostadsområdena. Ja. Och vi hade en söndagsskola ganska nära, som baptistkyrkan drev.
Och det tyckte, Linköping?
I Linköping, där jag var vuxen. Och det tyckte nog mamma att, ja, men där ska du gå.
Aha.
Och då gjorde jag det, från ganska låg ålder upp till jag kanske var en 11-12 år. Någonting sånt där. Och sen så blev det barn- och ungdomsverksamhet som samma kyrka drev i samma lokal. Och på den vägen är det, kan man väl säga. Så att jag halkade in där genom mina föräldrar, men varken mamma eller pappa var ju aktiva i den kyrkan. Nej, utan har ju varit snarare då gått till Svenska kyrkan rätt så regelbundet under egentligen hela min uppväxt och sådär, så långt jag kan överblicka.
Men det var ändå mer än en barnvakt på söndag förmiddag, det här med söndagsskolan.
Ja, men det tror jag. Det var nog inte en barnvakt. Och jag har ju mest minnen av att jag inte tyckte att det var så kul att gå dit. Men det tyckte jag säkert. Men mina minnen är ju liksom när jag försöker frigöra mig ifrån det här kravet. Och jag minns hur jag liksom låtsades att gå dit. Det är i alla fall en minnes... Jag har ett minne av att jag liksom låtsades att gå dit. Men att jag inte gick dit. Och så fick jag något jättedåligt samvete. Det är väl därför jag kommer ihåg det.
Ja.
Att jag liksom ljög eller lurade mina föräldrar då. Sen kanske jag inte gjorde... Jag minns faktiskt inte riktigt. Mm. Men det sitter där som något minne i alla fall.
Mm.
Men ja, nej, så jag har ju funnits med i de sammanhangen och ja, var medlem i baptistkyrkan i Linköping under en del av min tonårstid i alla fall.
Och någonstans längs vägen där så blev ändå det här med kyrka och tro viktigt för dig.
Mm.
Personligen
det
också.
Går ju inte att förneka. Det var ju väldigt viktigt under en ja, det har ju varit viktigt på olika sätt ska jag säga under mitt liv, men jag valde ju att låta döpa mig när jag var 16 år gammal och gick på gymnasiet. Det är lite så här lätt traumatisk upplevelse som man kan utveckla om man vill, men det skedde i alla fall då.
Ja. Och, för det är sammanhanget där du var visst var du döpt som barn?
Ja, jag är ju dessutom döpt som barn. Ja. Så jag är ju liksom omdöpt och sådär. Ja. Så det här är en liten så känslig fråga.
Ja.
Som,
det gick lite för fort kanske liksom på
något
sätt.
Ja, men lite så. Fort, fel sammanhang. Ja. Mm. Jag kan nog säga att jag hade nog valt att göra annorlunda om jag hade gjort det idag.
Ja,
men det här är ju rätt meningslöst att ångra. Men
ja, samtidigt så
det
gör
är det en livserfarenhet.
Ja, ja visst.
Vi har ju låtit döpa våra barn som barn så att säga. Då. Ja. Så att, eller som spädbarn eller vad man ska säga. Eller hur länge är man spädbarn? Men hur gamla var de då? Kanske 6 månader eller vad är man?
De fick inte bestämma själva i alla
de
fall.
De fick inte bestämma själva. Så att vi valde ju något annat då än det som jag själv valde när jag var i tonårsåldern.
Ja. Ja, men det säger vi kanske något också om att du ändå lutar mot det. Att så hade du kanske inte gjort idag.
Nej, men så är det. Jag hade nog inte gjort så idag.
Nej, men du blev ju faktiskt, du var engagerad i kyrkan som ledare och du blev anställd ungdomsledare en period också, eller hur?
Ja, så är det. Det började som ett arbete på en sommargård som baptisterna i Östergötland ägde, kanske rent av äger, det är jag lite osäker på.
Mm.
Där var jag gårdsarbetare under 2 somrar och det här hängde ihop med att jag tog studenten, behövde ha något att göra och jag hade väl liksom vår dåvarande pastor Gunnar Kjellander fångade upp mig och undrade om inte jag ville jobba med det här.
Mm.
Och då blev det lite förlängt, så det var inte bara att jag jobbade över en sommar på en lägergård utan jag jobbade som, vad kan det ha kallats för? Distriktsevangelist eller någonting sånt där.
Ja just
kan
det, jag så du mig. Hade liksom ett
jag
lite större
runt
område.
Jag till Östergötland och träffade olika ungdomsgrupper och sådär. Då när jag var i 19-20 års åldern. Och,
vad gjorde du då? Var det liksom hitta på roliga aktiviteter eller var det
jag kom
andakter?
Alltså det roliga är att jag vet ju att jag har varit i dåvarande missionskyrkan, alltså den lokal vi befinner oss i nu, har jag ju varit i under den tiden. Hade ju ingen aning om att jag skulle flytta till Tranås då.
Nej.
Och då får jag nästan göra en liten utvikning. För det är ju faktiskt så att mina föräldrar har ju träffats i missionskyrkan i Tranås. Då de åkte var och en, de kände ju inte varandra.
Nej.
Så de hade anmält sig till en sån här kristen lärarkonferens. Som ägde rum på sommaren, misstänker jag då.
Mm.
Det var ett läger så att de tillbringade liksom ett antal dagar här med vad jag tror var, ja, Tranås som bas vet jag, jag vet inte om de bodde i kyrkan eller om de bara var här. Men de träffades i alla fall här och det är lite häftigt att liksom mamma har fått flytta hit då i slutet av sitt liv. Pappa lever ju inte längre så han fick ju inte vara med om det. Men han fick ju vara med om att vi flyttade hit i alla fall. Så att det är
just
lite häftigt.
Mm. Så nu är hon ju med i den här kyrkan Och det är klart att då betyder den här platsen lite extra för henne.
Ja, men det är ju lite sådär cirkeln slöts på något vis. Det tycker jag ju.
Han har ristat in sina initialer under någon kyrkbänk eller något.
Ja, jag tror inte att hon gjorde det på den tiden. Helt enkelt.
Nej, de var ju lärare.
De var ju lärare. Och ganska människor. Ordentliga, väldigt ordentliga ska jag säga.
Inga tuggummin under bänken. Och...
Nej, det är nog inga tuggummin under bänken. Ja, nej.
Det sockerfria var riktigt gott idag.
Men om man bara är lite mer personlig,
ja.
Då den här resan så fick du ju så småningom en tro.
Mm.
Ja, hur väcktes den? Kan du minnas det? Var det något som alltid hade funnits där eller var det något som...
Ja, en bra fråga. Alltså jag har ju något minne av någonting som skulle kunna likna någon form av frälsningsupplevelse sådär. I Philadelphia kyrkan i Linköping 1982. Jag kommer ju inte ihåg några jättedetaljer, men det är väl det närmaste jag kommer. Så. Men det här är ju lite tvegat, därför att jag har ju en del knepiga minnen kring den här perioden också. Då.
Ja.
Med ett beslut som jag inte var riktigt nöjd med. Och så.
Någon existentiell upplevelse ändå?
Ja, men absolut. Ja. Men den bleknar med åren får man säga. Så är det nog.
När du flyttar till nya platser sen, från Linköping, var det alltid självklart att komma i en kyrka? Att hitta ett kyrkligt sammanhang?
Ja, men det måste det nog ha varit liksom. Mm. Jag flyttade ut till Växjö 1987 och ganska tidigt blev jag ju engagerad i dåvarande Korskyrkan som ju också var en del av, jag vet inte när man bytte namn från Örebromissionen, först till Nybygget va? Sen så blev det Evangeliska Frikyrkan. Om jag nu kan min frikyrkohistoria rätt.
Ja, det där
rätt.
Är inte många som har koll på.
Men det blev Korskyrkan i alla fall. ÖM då. Och så var jag engagerad där rätt så mycket under några år. Sen gick ju då två kyrkor samman. Faktiskt precis på alltså samma strukturella förändring som skedde i Tranås. Nämligen att pingst och Örebromissionen gick ihop.
Ja, just det. Just det.
Så jag brukar skoja och säga jag blev liksom halv pingstvän då. Under några år där i... slutet av 80-talet, början av 90-talet. Jag tror att den nya församlingen bildades 1992. Och då var jag ju faktiskt väldigt engagerad. Jag var under någon period, jag kan inte riktigt datera det där, men under någon period så var jag ordförande i dess ungdomsråd och sådär. Så jag har väl liksom hamnat i sådana roller. Administrativa roller har jag hamnat i.
Ja, men lite drivande roller ändå.
Så har det väl varit.
Mm. När jag lärde känna dig för snart 6 år sedan, för att jag flyttade hit och började jobba i den här kyrkan.
Ja.
Så var det på kyrkaffet här. Jag träffade dig första gången. Och det var ju inte så sällan ändå som du kom direkt till fikat.
Ja, just det.
Gudstjänsten på något sätt kändes inte lika... Du kände inte lika hemma i gudstjänsten alltid.
Nej, det är nog sant. Det fanns en period när jag nog kom till slutet av gudstjänsten.
Ja.
Och ibland kanske rent av direkt till kyrkaffet. Men oftast var det nog liksom, kanske för att hinna med de sista minuterna på en predikan som jag inte alltid kanske tyckte var jättebra då.
Ja, just det.
och sen ibland var det nattvard och då var jag med på den och sen så blev det kyrkaffet. Så har det nog fungerat under några år. Ja, det får jag nog erkänna.
Det var lite att något hade ju hänt sen den här superkristna Erik aktiv i mellanstyrelsetiden där ditt förhållande till tro hade blivit kanske lite mer komplicerat.
Så är det ju.
Ja. Vad var det som hände? Som gjorde att den där ganska tvärsäkra och jättekyrkliga Erik tog ett steg tillbaka ändå.
Jag skulle säga att min studietid på högskolan i Växjö har haft en ganska stor betydelse för den här, ska vi kalla det för en sekulariseringsprocess då. Jag läste, idag heter det nog, jag vet inte riktigt vad det heter, men säg att det heter medie- och kommunikationsvetenskap. Det hette informationslinjen då.
Ja.
Det var för oss som kanske drömde om att bli journalister men inte hade tillräckligt bra betyg.
Okay.
Vi liksom läste second best.
Ja.
Och det, så var det för mig, jag kom inte in på journalisthögskolan. Jag tyckte ändå att det var ganska bra betyg. Men på den tiden då var det nästan liksom 5,0 för att bli journalist. Ja. Det är ju inte alls så idag. Men i alla fall, det var svårt att bli journalist på den tiden och... Men det var nog min dröm. Jag hade kanske en del andra drömmar också. Men runt 20-årsåldern så var nog drömmen den att kanske få bli journalist. Då.
Mm.
Jag har alltid gillat att uttrycka mig och skriva och sådär. Så att det tänkte jag, det vore något. Men jag kom inte in. Insåg jag, tror inte ens jag sökte. För jag insåg nog att det är så höga intagningspoäng. Ja, så det är inte ens meningsfullt att söka. Och så var det så här att jag var ju ganska sugen på att flytta hemifrån. Både Linköping, det är ju en universitetsstad och där kan man ju liksom, där finns ju ett jättestort utbildningsutbud. Och ja, på något vis hade ju...
Vem vill bo i Linköping?
Ja, jag har
säger
bott
jag
där
som Norrköpingsbo.
Väldigt många år och trivs bra där. Men jag vill ju inte bo hos mamma och pappa. Mm. Så jag är tvungen att... Så här, det är kanske en efterkonstruktion lite grann, men jag vill minnas att jag tänkte att om jag söker en utbildning som inte finns i Linköping, då måste jag ju flytta hemifrån. Liksom. Ja. Då kan de ju inte begära av mig att jag ska bo hemma av ekonomiska skäl, för mina föräldrar har varit ganska ekonomiskt sinnade. Ja. Jag är jättetacksam för så, men ibland så kände jag att nej, jag... I det här fallet så vägde det över att helt enkelt flytta hemifrån.
Ja, det är ju inte
hemifrån.
Unikt där.
Det är inte unikt på något sätt. Jag var ju väl ändå 21 då i det läget, 21-22. Mm. Så att jag flyttade till Växjö och började plugga på medie- och kommunikationsvetenskap, informationslinjen. Och det visade sig att där var det en massa, vad ska vi säga, avdankade 69, alltså rödvänstern då som var mina lärare.
Just det.
Hade jag aldrig kommit i kontakt med, jag menar, jag är uppvuxen i en ganska borgerligt miljö, så där får man ändå säga. Vi har aldrig pratat politik hemma överhuvudtaget, kan jag säga.
Nej.
Men jag har ju förstått att mina föräldrar ändå någonstans har kanske haft borgerliga sympatier. Mer än så har jag nog inte riktigt vetat.
Mm.
Och att då möta den här väldigt, alltså en väldigt, skulle jag säga, tydligt liksom socialistisk världsbild då, som nog de flesta av mina gamla lärare representerade.
Ifrågasätta.
Ja, det var ju väldigt mycket så. Att ifrågasätta etablerade sanningar. Det kanske jag hade fått med mig faktiskt från min pappa också. För han har ju också varit en sån som har ifrågasatt mycket. Så att det kommer nog därifrån med. Men det späddes väl på ytterligare utav mötet med den här nya kulturen då. Som ju dessutom var väldigt sekulariserad då. Och det är klart att det fick mig att tänka rätt mycket nya tankar. Liksom så här.
Men du var ju ändå djupt engagerad i kyrkan under den här tiden.
Ja, men det var jag ju. Ja, det är helt riktigt. Mm. Men det var också en brottningskamp. Jag minns ju, det finns ju liksom några tydliga sekvenser där jag hamnar i liksom konflikt med kyrkan på grund av att jag helt enkelt inte tycker som en del andra.
Ja, just det.
Så att det hände redan då. Det har väl kanske hänt därefter också. Men det knepiga var ju att det är, liksom, det är lättare att stå för en åsikt när man är 55 än när man är 26.
Ja, just det.
Det är
och också kanske skillnaden. Inte färdigformulerad.
Precis.
Så.
Precis.
Och då kanske, det är klart, då ser man ju kyrkan ur ett annat ljus. Ja. Och får chansen att ifrågasätta. Och,
jag skulle säga att de tre åren, och sen jobbade jag faktiskt 4 år som lärare i samma miljö, så jag var ju i den miljön i 7 år. Bodde totalt 8,5 år i Växjö. Och det är klart att det har präglat mig.
Mm. Men den här studietiden blev viktig på något sätt för att kliva lite ur det här rälsen som det varit innan med kyrka och tro och att få börja tänka kanske lite mera som en journalist, lite mera ställa kritiska frågor och någonstans komma fram till vem är du och vad tror du på, vad ställer du upp på och inte.
Så var det nog.
Mm. Och sen har du funnits här i Tranås ganska länge. Flyttade du direkt hit från Växjö eller?
Ja, vi flyttade ju hit. Jag fick ju jobb som EU-samordnare i Tranås kommun, kan man säga.
Ja.
Och det jobbet tillträdde jag i 1 december 95 och sen gick flyttlasset årsskiftet 95-96 och sen föddes ju Jakob, vår äldsta son då, i april 96.
Mm.
Mm.
Jag tycker det är alltid roligt att prata med dig för att du beskriver det ju gärna som sekulariserad. När jag till exempel ringde dig inför den här podden så sa du, nej men jag är renlärig nog för att vara med i den här podden.
Ja.
Eller hur? Du kan skoja om det. Det är ju med glimten i ögat mycket också.
Ja.
Men även om du gjorde den där resan, saker som var självklart innan kanske inte är längre. Du har beskrivit att en del upplevelser du gjorde i de här sammanhangen till och med känns lite traumatiska eller så.
Ja, nu har det ju gått lång tid så där. Men vissa händelser har jag fått tänka mig för när jag berättar om dem.
Ja, jag förstår.
Så är det.
Jag förstår.
Lite grann för att jag vill, det handlar ju också om hur man vill skydda andra människor som kanske omnämns i sådana berättelser.
Ja,
så att det är nog det handlar om också lite. Mm.
Men då tänker jag så här att ändå så är du här.
Ja.
Ja.
Det är ju märkvärdigt.
Och du har fortsatt att vara här i kyrkan.
Ja.
Mm.
Mm, det var intressant.
Innan vi går vidare så har jag en lyssnarfråga.
Ja, okej. Finns det sådana också?
Ja. inte alls på det här temat då. Mm. Men jag kan inte släppa den för den är väldigt specifik.
Ja.
Hej Erik. Jag har hört att du tömmer posten ibland. Gör du även det när det är snöslask ute?
Ja.
Vad kan den här personen...
Ja, den här personen vet ju om att jag var busschaufför när jag var i... mellan 22 och 26, någonting sånt där.
Ja.
Jag körde landsortsbuss för dåvarande SJ-buss med Linköping som utgångspunkt. Och den här historien, den har jag ju berättat någon gång. Men den är ju lite smårolig faktiskt. Jag skulle köra buss linje 650 tror jag det var, till Vadstena. Och på söndagsturen, det var en söndagstur. På söndagsturen då ingick det i uppdraget att man skulle tömma de gula postlådorna som låg längs vägen. Och det skulle jag göra. Och för det ändamålet så fick man med sig en liten postsäck som man skulle stoppa. Det var på den här tiden som postlådorna liksom fälldes neråt. Jag kommer ihåg det. Nu fäller man ju dem utåt. Men då var det liksom luckan neråt.
Ja, och där så höll man liksom, säcken under.
Höll man säcken under då. Jag lämnar det här terminalområdet och inser liksom att det är skit också. Jag glömde postsäcken. Och tänkte samtidigt liksom att, för det var någon andra gången jag körde den här söndagsturen. Att, ja, men jag gjorde det här för några veckor sedan och det var ju, liksom, det var ju bara några få kuvert de, eller vykort eller vad då. Mm. Det tar jag lätt med händerna. Det var bara det att det här var veckan före jul.
Ja, okej.
Okay. Ja, brevlådorna, för det var väl en 3-4 stycken som skulle tömmas. De dignade utav julbrev och julkort. Och var ju till bredden fyllda. Och där står jag. Och det är som när man väl, man liksom öppnar, man har handen där, vänsterhanden under luckan. Jag minns det här så väl. Och så in med nyckeln då. Och så fäller det ju ner. Och jag bara känner direkt, det här är ju skittungt liksom. Och sen så ganska snabbt kommer det ut något kuvert emellan. Så går inte att trycka tillbaka den här luckan heller. Utan den sitter där. Och ja, men vad gör man i det läget? Jag bara kände att det här går ju inte bra alltså. Jag vet att jag slängde en blick bak på bussen och det fanns ju passagerare ombord där som tyckte att det här var ju rätt underhållande. Hur ska han lösa det här då? Så att nej, jag fick ju bita det sura äpplet. Alltså jag minns ju inte riktigt just det här. Alltså historien blir ju lite bättre för varje gång man berättar den också. Men det blev ju väldigt mycket kuvert och julkort på marken. Och det var ju snöglopp. Och sen sprang jag snabbt in i bussen då för att hämta det som gick att packa i. Och det var ju inte mycket. Jag hade ju inga påsar med mig.
Nej.
Men det var lite papperskorgar och kanske jag hittade någon plastpåse och sådär. Så fyllde jag den och sen så fortsatte jag resan ner mot Vadstena. Tömde väl en eller möjligen två brevlådor till. Och sen så var det ju, det var ju proppfullt med kuvert och brev och sånt. Så att jag fick ju ringa in till trafikledningen och säga till dem att du, det här går inte. Jag har gjort så här och det ser inte jättebra ut och jag kan inte tömma den sista brevlådan på vägen tillbaka. Och då får jag faktiskt en rätt så rejäl utskällning utav trafikledningen i Linköping som sitter och jag pratar med. Och problemet är att då går den konversationen går ut i hela bussen dessutom, vilket ju ytterligare gör det här ännu mer komiskt.
Ja.
Men så är det.
I efterhand?
Så är det väldigt kul. Roligt. Ja, då
inte
var det
jättekul just
inte
då.
Inte jätteroligt just då, men så efteråt är det ju väldigt kul att kunna skratta åt det.
Ja.
Mä, vattar du två av den sorten?
Du, vi tar vid tråden där vi var förut.
Mm-hmm.
Jag tänker så här, att det som du berättar om din resa med din tro är ganska befriande för många att höra.
Ja, okej.
Okay. För att man kan lätt få känslan att kyrkan är en samling människor som bara tror och aldrig tvivlar.
Mm-hmm. Ja.
Eller kan inte du hålla med om att det är så många människor kan träffas som inte är kanske så kyrkliga?
Ja, men jag lever nog själv med den föreställningen. Det är väl därför jag säger att jag är inte tillräckligt renlärig för att sitta på det här kyrkkaffet och prata med dig. Så att det, jag är nog själv präglad av den känslan av att mina tankar, de är ju inte tillräckligt bra. Så. Och,
när satte sig den känslan? Vad man skulle tycka och tro för att höra
hemma? Den sitter nog, det är ju en jättebra fråga. Den sitter nog jättedjupt sådär va? Jag kan inte förklara det. Jag har nog alltid gått och burit på den tanken att jag tycker och tänker någonting som andra inte tänker i kyrkan.
Ja.
Och det gör det nog inte. Det går liksom inte att göra en lära utav mina tankar. Mm. Det, jag skulle ha svårt att starta en religion tror jag.
Ja. Ja, just det.
Är bättre att haka på någon annans.
Ja.
Ja, för det är lite flummigt och det är lite hänger inte riktigt ihop.
Men jag tänker att är inte det våran, om man du tänker missionskyrkan som jag kommer ifrån i alla fall.
Ja.
Är inte det lite av adelsmärket eller signumet att, ja visst, kyrkan har en tro som är ganska formaliserad och ganska tydlig.
Mm.
Men att i den gemenskapen som bär den tron så har det alltid funnits en stor generositet och öppenhet för att här får du vara med. Även om du inte är färdig och kan säga att det här är precis jag till punkt och pricka.
Mm. Ja, men det är nog så. Ja.
Och du, visst håller du med om den beskrivningen att så är det här?
Mm.
Och ändå så är det, eller?
Ja, men det gör jag nog. Alltså, jag känner mig väldigt sällan ifrågasatt.
Mm.
För att jag har det jag kanske tycker är lite udda åsikter eller udda tankar kring kristen tro. Sen torrför jag ju kanske inte riktigt. Alltså jag är ju inte, jag står inte på barrikaderna heller.
Nej.
Och det kanske blir så när man känner att det är inte kanon som kommer ur mina läppar. Då blir jag nog kanske lite, då tystnar man. Eller okay, så startar man eget. Och jag har ju inga planer på att köpa orgel och starta eget.
Ja. Men jag tycker ändå att det där är intressant. För någonstans har det satt sig hos dig vad en godkänd kristen tro är. Och det känns som att det är ganska långt tillbaka i tiden.
Ja. Det,
som du fortfarande jämför dig mot på något sätt. Och, värderar dig själv utifrån.
Ja, det är ju en,
ja,
det är en intressant reflektion du gör. Jag kan inte säga att du har fel, utan det är... Ja. Jag tänker där liksom på husförhören, ja. Det är ju långt innan jag levde, men liksom, ja, det är vi alla präglade av det på något vis. Att det finns någon form av rätt tro. Och tror man inte den så är man inte riktigt fullvärdig. Sådär. Jag kan nog gå omkring med den känslan ibland.
Har du någon period varit den personen som har skapat den känslan hos andra, tror du?
Ja, det kan jag tänka mig då. Frågan är om jag gör det nu, det vet jag ju inte riktigt. Mm. Så, men jag kan mycket väl ha gjort det.
Men om jag hade träffat mitt 16-åriga jag till exempel, då hade nog mitt 16-åriga jag inte tyckt att jag var riktigt kristen. Alltså man är ju lite mer svartvit,
ja, men absolut,
lite mer fyrkantig.
Ja, men du, alltså det jag tycker om idag, det vet jag att jag har tyckt väldigt kanske illa om när jag var ung då. Mm. Bara en sån fantastisk trubadur eller musiker som Thomas, vad heter han, Bodström?
Bodström, ja.
Ja. Gillar ju hans sång. Tyckte det var jätteflummigt när jag var 16.
Ja, jo. Ja, men jag känner igen med det också. Och därför så känner jag så här.
Ja.
Även om min tro kanske har blivit mer mångfacetterad eller ja, så där, så känner jag att jag fortfarande har respekt för mitt 16-åriga jag. För jag var ju lika ärlig då. Men samtidigt så kan jag inte riktigt leva upp till den enkla, kanske tillrättalagda bilden som jag hade då. Och det är så skönt, för jag är ju pastor.
Mm.
Och även jag i det här sammanhanget får ju ha min tolkning.
Nej, det
var kul att få fråga det. För att nu blir det till mig en podd där andra får vara med och lyssna. Men jag tror att du inte alls ensam där. Utan många, tror jag, lever med en känsla att man har skapat sig en bild av hur en stark tro är.
Mm.
Man kanske till och med någon gång under livet har levt den.
Mm.
Men just nu så gör man inte det. Och då så tar man ett kliv tillbaka.
Alltså jag kan ju ha problem med en del av det som är liksom grundfundamentet i kristen tro. Det är ju det som är lite utmanande. Liksom sådär, med en del under och med liksom hela den här tanken om himmel och helvete. Alltså sådär. Det är ju liksom grundfundamenten, kan jag känna. Sådär, är det rimligt att tro att det liksom finns ett helvete och att man liksom bara ska hamna där för att man har liksom trott fel då, till exempel.
Ja.
Jag tror ju inte det, men det liksom, jag kan känna ibland att man borde tycka det.
Mm.
Och när jag då inte tycker det, då blir jag tyst istället för att stå på barrikaden och driva en egen åsikt.
Just det. Här känner jag att här skulle vi kunna prata hur länge som helst.
Mm.
Och det hinner man inte på ett kyrkkaffe.
Nej.
Utan då träffas man en vecka efter sen istället. Eller så säger man, nu ska vi ha en undervisningsserie om det här.
Men det blev för svårt.
Men där är ju inte ensam. Jag tänker på en människa som Torsten Åhman till exempel. Som många som är uppvuxna i kyrkan känner till. Mm. Han var ju evangelist och sån här. Han var ju en superkristen liksom. Mm. Som många såg upp till. Mm. Han ifrågasatte ju helvetet. Så jag tänker, när man kommer till kyrkan.
Jag är ju långt ifrån ensam om det. Det inser jag.
Och man gör det på goda grunder. Och i den här kyrkan så kommer vi fram, vi läser samma bibel, eller vi i alla fall förhåller oss till samma bibel, men vi kommer fram till olika slutsatser, men inte det som förenar oss. Och därför tycker jag det här samtalet är jättebra. För att så där hamnar vi lätt. Det hamnar jag också lätt liksom. Ja. Och så diskar man med sig själv.
Ja, lite så. Och samtidigt kan man ju fråga sig, liksom, finns det inga gränser uttaget för vad man kan tycka? Eller är det bara att jag själv ska känna mig hemma? Ja, så kanske det är då.
Ej, alltså, det är ju en bra fråga. Vad är det som förenar oss då?
Ja.
Och då är det klart att jag kan känna att jag är med i en kyrka som har en tydlig tro. Som har kanske en tydlig bekännelse och jag förhåller mig till den. Och den bär mitt hopp på något sätt. Men Gud har ganska stort förtroende för mig att springa omkring lite också. Som sagt, det här kan väcka mycket frågor och det kan vi prata länge om. Men det vill jag uppmuntra er som lyssnar och tänker att göra. Prata med varandra om det här. Så. Jag tänker att en del av styrkan med vår kyrka är att spännvidden är väldigt stor.
Vad tycker du jag ska svara?
Nej, ingenting. Det var jag som sa någonting.
Det var du som sa något.
Uppfattade det som en fråga.
Ja, nej, jag håller nog med. Så ja. Då.
Vem man än är och vilken nyans man än har så tror jag man kan hitta någon som tycker olika, vilket berikar en. Och som tycker ganska lika, vilket kan också vara rätt skönt ibland. Styrka en så.
Ja, det är nog en väldigt bra tanke.
Om vi fortsätter på den här frågan så har det ju hänt en del de sista åren också. Bland annat så har ju du och jag varit aktivister. Eller hur? Vi har ju varit plakataktivister.
Ja, för första gången. Jag ska inte säga att det är enda, men det var första gången som jag har liksom gått i plakatmarscherat.
Ja. Och det var ju, vi ville ju på något sätt markera och ställa oss bakom våra vänner som kom som flyktingar till vårt land. Och som... ja, det blev allt tuffare. Klimatet och samtalstonen i samhället blev tuffare och vi ville ställa oss bakom dem på något sätt. Kommer du ihåg när vi samlades framför stadshuset, några hundra personer, och sen skulle vi tåga upp till torget. Ja, och så hade du en megafon och vi turades om med den megafonen och skulle vi ropa slagord. Stoppa utfiskarna eller sådär. Och både du och jag, det bara kröp i kroppen för det kändes så obekvämt.
Ja, nej, men det var verkligen utanför min komfortzon, för att säga.
Ja,
det här gjorde jag för att jag tyckte att det var viktigt, men väldigt obekvämt, ja, det var det faktiskt. Ja. Och det är nyttigt att göra obekväma saker faktiskt ibland.
Och det var ju en väldigt bredd av människor, men bland annat så kom det ju en kvinna som... Hon var ju urtypen av en vänsteraktivist.
Ja.
Hon var med. Och då hon såg ju på oss att det här var inte våran grej.
Nej.
Så hon tog den här megafonen och hon skötte slagorden. Kommer du ihåg det?
Nu minns du mer än vad jag minns. Ja. Jag kanske har förträngt.
Och jag tyckte det var så skönt.
Ja, nej, men det här är liksom en... Jag kommer ju aldrig glömma detta. Och det är väl lite för att det här var lite jobbigt. Alltså. Det här var inte... riktigt min hemmaplan. Och samtidigt så kände jag att vi gjorde det var viktigt. Sen vad det liksom gav för resultat kan man ju diskutera. Men gymnasielagen som så småningom kom. Det är klart att den kom ju på grund av att det var väldigt många som engagerade sig för de här, framförallt killarna. Det var ju mest killar då. Sen kan man ju ha synpunkter på den. Men jag vill påstå att det vi gjorde då var viktigt.
Vi som kyrka och du som person, jag också, blev väldigt engagerade i just det här, i de här människorna egentligen. Det är ju inte en fråga för oss, utan det var ju människor, eller hur?
Ja, och det gör det lite knepigt, därför att verkligen, det var människor det handlade om och människor som jag lärde känna, som jag kom att tycka väldigt bra om, och flera av dem har jag ju en fortsatt både god och nära relation till, viktiga människor i mitt liv. Och jag vet att jag har varit betydelsefull för dem, så det har ju varit liksom berikande på så jättemånga olika sätt. Och samtidigt så finns ju den liksom politiska frågan, liksom hur löser man flyktingproblematiken, och den är ju verkligen inte svartvit, så att säga. Så att ställa upp för individer, vilket jag har gjort, för, och vilket jag är jätteglad för att jag har gjort, gör ju inte att jag har liksom en, det är inte självklart enkelt hela flyktingproblematiken.
Jag förstår att för dig som politiker också, för du har ju det benet också i ditt liv, så blir det här jättemycket svårare.
Ja.
För mig som är framförallt kyrka, så är det inget svårt. För jag har full respekt för att politiker måste fatta beslut, men jag måste inte det. Utan min uppgift har varit att vara en röst åt de som inte har en röst.
Mm.
Och sen har jag full förståelse för att politikerna fattar beslut som inte alltid är precis som jag vill.
Mm. För så därför... Det är ju migrationspolitik, tack och lov får man säga. Det är ju inte liksom lokalpolitik, utan det är ju beslut som fattas långt över mig. Så att säga. Men det är klart att man behöver tänka igenom. Jag känner i alla fall för egen del. Jag behöver tänka igenom och ha en genomtänkt ståndpunkt i detta. Men det som fick mig att engagera mig, och det ångrar jag inte ett dugg, utan tvärtom, jag skulle göra om det. Det är ju mötet med dessa människor. Det är de som har fått mig att gå igång.
Uh-huh.
Och jag känner också att jag har bidragit till att göra det mycket lättare för många unga killar och tjejer att bli en del av det svenska samhället. Mm. Vilket jag tror är jätteviktigt.
Verkligen. Verkligen. Mm. Men när den här flyktingvågen kom och det här engagemanget började hos dig, så upplevde jag också som att någonting hände med din tro och din plats i kyrkan. Alltså, plötsligt så ledde du en gudstjänst.
Ja, jo, ja.
Eller hur?
Ja,
och runt om dig så började ganska många av de nysvenskar eller de invandrare som kom, de började komma till kyrkan och de började komma till tro. Genom kontakten med dig. Jag kommer ihåg att du var liksom nästan, du tyckte det nästan var absurt. Jag som är den här sekulariserade kristna. Genom kontakten med mig så får de här killarna en otroligt personlig och viktig tro.
Ja,
det har på det jag som faktiskt, jag har lite svårt att förhålla mig till ibland.
Ja, jag har ju reflekterat kring det några gånger faktiskt. Att det är märkligt att jag, för jag inser att jag har haft den funktionen då, och det har jag ju liksom inte tänkt egentligen, eller hur man ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen. Mer att jag tycker att det är lite, ja, det är lite konstigt. lite udda.
Ja. Men uppfattar jag, delar du min uppfattning att det gjorde ändå någonting att din tro blev mera aktuell eller mera på riktigt eller sådär?
Jag kunde väl känna att kyrkan blev relevant på ett sätt som jag inte riktigt hade upplevt att den hade varit. Och det var väldigt betydelsefullt det vi gjorde och det vi fortfarande gör, ska jag säga. Men det blev så koncentrerat under de här åren 2015, 2016 och delvis 2017. Då. Så att annars är det ju fortfarande ett stort arbete som görs, kan man säga.
Ja, det är klart.
Men ja, jag tyckte att kyrkan blev relevant och jag tyckte det var jättekul att de här killarna som jag hade lärt känna, att de liksom gillade att komma hit också då. Så att då blev det väl att jag också kom hit med ett större engagemang än jag tidigare hade gjort.
Ja. Och då testar jag en tanke med dig.
Mm-hmm.
Du som person är ju en doer. Du trivs med att göra saker. Eller hur?
Ja, jag ska inte säga emot det i alla fall.
Ja, du är en entreprenör. Du trivs att stå i händelsernas centrum lite, att det rör på sig.
Mm.
Ja, det är min bild då. Mm-hmm. Ja. Mm. Är det kanske också så att alltså för att din tro ska kännas relevant och ha näring och liv och sådär, behöver du ha något att sätta tänderna i?
Ja, så kan det nog vara. Och sen kan jag tycka kanske ibland att kyrkan har i vissa perioder handlat väldigt mycket om någonting annat än livet här och nu.
Mm.
Och då blir det inte relevant för mig.
Mm.
Och kombinationen skulle jag säga, om man nu får ge cred till den man pratar med då, att så tycker jag att du, Tobias, har varit liksom, du har liksom lyckats föra gudstjänsterna på något vis till att bli mer relevanta genom att vara en duktig predikant som kan formulera dig på ett sätt som passar någon nutidsmänniska. Mm. Och det i kombination med det här engagemanget för de här personerna som kom hit från andra länder och där de allra flesta av dem verkligen vill bli en del av det här samhället. Nej, det gjorde att kyrkan plötsligen blev relevant på ett annat sätt än vad jag hade upplevt att den var tidigare.
Just det.
Oj, vad glad jag blir!
Ja, tack först och främst. Det är väldigt fina ord. Framförallt för att det där också är så viktigt för mig. För mig är det en grund i min tro, liksom, att Jesus blev inte någon sorts universalmänniska, utan att här Jesus från Nazaret, han blev nazaré, han blev jude för dem just där och då, för att bli det för varje människa i varje tid.
Mm.
Nu blir det ganska pastoralt sådär.
Det är helt okej.
Ja, men för mig är det liksom, om vi inte gör vårt yttersta för att vara där i varje tid, då kan vi lägga ner. Då blir vi ju en historieinstitution.
Mm. Ja, och det kan ju lätt bli så att kyrkan kan leva där.
Och vi får vara schyssta mot oss själva. Det är klart att vi inte alltid kan liksom vara fullständigt nagelfara oss själva och sådär. Ibland måste det få vara så, men det måste ändå vara en ambition. Men jag tänker så här, flyktingvågen var ju framförallt en mänsklig katastrof, men för oss som gemenskap så blev det också en gåva. Du beskriver din känsla, att plötsligt blir kyrkan på riktigt aktuell. Nu när det inte finns en flyktingvåg, visst det finns fortfarande många som behöver komma in i samhället ännu mer. Men var hittar vi det där på riktigt när vi inte har en flyktingvåg?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte vad det är för tankar som surrar i huvudet eller snurrar i huvudet när du säger detta. Dels kanske man inte kan ha ett sånt här liksom, ett sånt engagemang på topp hela tiden. Det kanske går lite i vågor och dalar och sådär. Dalar och toppar. Och att vi hade en topp då som man liksom, man kan inte vara i det läget hela tiden. Kanske.
Mm.
Sen är det ju en sån extremt speciell situation nu när vi inte ens kan fira gudstjänst på vanligt sätt och vi får inte träffas. Och vi har en väldigt stor andel av de som går till den här kyrkan är ju 70 plus och därmed i riskgruppen och så vidare. Alltså, hur ska kyrkan vara relevant nu? Det är ju när den kanske egentligen behövs som allra mest. Jag menar, vad är det vi bidrar ju med en fantastisk gemenskap och den gemenskapen funkar inte nu. Vi hoppas ju att det här är någonting som ska vara kortvarigt, men vi får ju signaler om att det här kommer hålla i ett tag, och då är ju frågan hur. Det är klart, det här är ju det vi gör nu då, det är ju ett sätt att liksom föra ut kyrkan på smittofri mark, i etern.
Precis, ja, men jag har känt att jag har gått igång på det just för att gemenskapen är så central. Den är nästan som man skulle kunna kalla för ett sakrament i våran kyrka.
Men det är ju inte riktigt lika kul med webbmöten som att träffas på riktigt.
Nej, det är det inte.
Så det här är ju ett dåligt substitut, men just nu så har vi ju inget annat. Alltså frågan är hur vi kommer förändras som människor. Kommer vi vänja oss vid det här sättet att liksom vara socialt distanserade? Det hoppas jag verkligen inte det. Utan snarare tvärtom. Man tänker att det kommer finnas liksom ett enormt behov av att kompensera frånvaron av gemenskap när vi är ur detta. Men hur lång tid tar det? När får man fram liksom vaccin och eller flockimmunitet eller vad det nu är och så vidare. Det är ju otroligt svårt att veta. Hur ska man hantera det? Säga att det här pågår i något år.
Ja.
Vad ska man göra då?
Ja.
Jag har inga svar på den frågan. Men det finns, jag tror att kyrkan kommer vara... Egentligen är ju förutsättningarna för kyrkan att vara relevant större än någonsin.
Ja, just det.
Och sen har liksom våran verktygslåda bara försvunnit. Därför att vårt verktyg är egentligen att erbjuda en gemenskap och vi får inte träffas. Det är ju väldigt sorgligt.
Samtidigt så märker ju vi som jobbar i kyrkan märker att gemenskap pågår ju, fast inte i samlad form. Till exempel så har ju vi börjat med att vi handlar åt äldre i Tranås. Man kan ringa till kyrkan och så hjälps vi åt via Coop att handla och köra hem varor. Men det är ju ingen som är med i kyrkans gemenskap som har hört av sig om behöver den hjälpen. För det funkar ändå. Det gör man åt varandra. Just så att den där gemenskapen för den som har det här kyrkliga sammanhanget betyder ju väldigt mycket just nu också. Man ringer varandra, man hör av sig, man hjälper varandra. Och dessutom kan vi nog få chansen att hjälpa sådana som inte... Man märker vilken skillnad det är när man inte har den gemenskapen som vi kanske tar för givet ibland. Vi som har kyrklig tillhörighet så. Och sen är det säkert inte alla som den berör, och det är inte alla kyrkor där det fungerar så, men det är ju förhoppningen. Och tacksam när det funkar. Ja, om du skulle formulera en dröm för den här kyrkans framtid från din personliga horisont. Du kliver ur den här rollen som är lite tillbakadragen och lite ifrågasätter om du verkligen har rätt att vara med den här podden. Vad är det, hur ser din dröm ut för den här kyrkan framöver?
Nej, men det vi är väldigt bra på är ju att erbjuda en gemenskap som är tämligen kravlös då. Jag skulle säga att det finns få gemenskaper som är så att säga, går över både ålder och klass, så jag vill säga. Det är, här kan man rik och fattig, ung och gammal kan liksom mötas på hyggligt lika villkor, och det tror jag är väldigt bra och väldigt berikande. Och ja, huret är lite svårt att veta, men att liksom utveckla det så att fler kan känna sig hemma riktigt, så det tror jag är viktigt. Och då är det ju liksom viktigt att, det blir flummigt, men att vara relevant, att vara lite noggranna med då hur man formulerar sig och så när man står på scenen. Det är inte riktigt lika viktigt när man är i de här mötena kanske då, eller ja, det är viktigt det med, men och jag tycker att vi gör det i grunden väldigt bra. Så keep up the good work kanske då, är väl en bra rekommendation.
För sen ska det ju, vi formulerar ju den drömmen på olika sätt i den här kyrkan, men gemensamt tror jag att vi alla känner det här faktiskt, just med gemenskapen. Att det är något omistligt liksom. Jag har en till lyssnarfråga innan vi är klara.
Okay.
För er som inte är här, vi sitter i projektarummet i kyrkan. Det är ingen ventilation och sådär, så att man kan inte sitta hur länge som helst, för då kommer tempot gå ner väldigt mycket alltså. Ja. Men den är så här. Hej Erik, har du varit med om några fler missar sedan ditt sommarprat på Furuvik? Tack att du bjuder på dig själv.
Ja, det väckte ju liksom några tankar då. Till att börja med sommarprat som vi har kört 9 somrar, och det här skulle bli 10:e gången.
Ja.
Pratade faktiskt med min kompanjon som jag kallar Kristina för.
Ja.
Bara häromdagen, eller vi kommunicerade via sms. Ja, exakt. Hur gör vi nu i sommar? Och vi har väl inte riktigt kommit fram till hur vi ska lösa det. Jag är rädd för att vi kanske skjuter det här en sommar framåt. Och jag hade sommar, jag var ju sommarpratare det året jag fyllde 50, så det är 5 år sedan nu då. Och då hade jag temat liksom att det är missarna som gör det ungefär. Att det man kommer ihåg och man lär sig någonting av, det är inte det bra man gör, utan det är faktiskt tokigheterna, det är det som formar en som människa. Kanske i större utsträckning än det som lyckas. Sen kan man ju inte hela tiden gå misslyckas heller, då blir det inte jättebra. Utan det är väl, men att det ska sticka ut.
Men till exempel en gudstjänst. Ja. Det är aldrig folk slappnar av så mycket och det blir så bra som när någon man säger något fel eller gör något fel.
Nej, men lite så, lite så är det väl.
Så det
funkar jag har ju
för det mesta.
Varit rätt öppen med det, för jag tycker att de efteråt är ganska kul då.
Ja.
Sen är det ju bra om det går, om det hinner gå lite tid emellan, det att det inträffar till att man berättar om det.
Ja, just det. Jag tror du menar mellan missarna att det går
lite
tid.
Ja, det är också bra, men alltså jag sitter febrilt och funderar på vad har jag liksom klantat till det efter den där, för det var så frågan var formulerad, efter mitt sommarprat, och det har jag ju säkert, jag hade egentligen behövt förbereda det lite grann. För
finns
jag,
det något om en stavmixer kanske?
Ja, men det är ju, det är faktiskt,
innan.
Det är långt innan.
Men ska vi nöja oss med den då?
Ja, men vi kan ta den, den är ju lite rolig faktiskt. För det här inträffar ju så länge sedan som jag fyller 35, och då är det ju 20 år sedan. Och då får jag en, jag får 2 fina presenter, 35-årspresent. Det ena är faktiskt en kostym. Jag antagligen har varit och valt själv, men jag tror inte att någon vågar köpa en kostym bara rätt upp och ner sådär. Och sen så fick jag en stavmixer. Och 35 år gammal, då är jag småbarnspappa. Då har jag väl 2 barn, tror jag. Jakob var fyllda 30 när han föddes, och så kom Jonas 2 år senare. 30, ja, kanske till och med var 3-barnspappa. Ja, låt det vara osagt. Det går ju att räkna ut. Jag får den här stavmixen och får en idiot tanke i huvudet. Nämligen, är den här barnsäker? Alltså det är ju en så korkad tanke så det är inte sant. För jag tänker, det där ser ju farligt ut. För jag tänkte, jag ska prova dess barnsäkerhet.
Okej.
Okay. Ja. Så jag det är så absurt alltså. Men jag tar stavmixen i min högra hand. Och så håller jag upp den så här, vågrätt. Och sen så tar jag fingret. Och så tänker jag så här, jag inser att om jag kör stavmixen och stoppar in fingret, då kommer ju fingret gå sönder. Utan jag vill på något vis veta om det finns någon snabb broms på den. Ja, ni hör, det är knäppt va. Så jag drar igång stavmixen, släpper upp knappen och stoppar in fingret.
Ja.
Och kommer fram till att det inte finns någon snabb stopp på den. Utan det blir ett rejält hack.
Ja.
Och blodet sprutar. Och jag liksom, i ungefär samma ögonblick som det här inträffar, så inser jag hur korkat det här är. Ja. Men hur tänkte jag nu då?
Ja.
Så jag springer in på toaletten för liksom blodet, om inte sprutar så är det ju, det blir ganska mycket blodflöde. Springer in där och börjar vira runt toapapper och vad nu gör då för att bli av, få stopp på det här då.
Mm.
Och så tänker jag så här att det här är ju jättepinsamt liksom. Hur dum är jag liksom? Så jag ropar på Lena så här, Lena kom. Och hon tycker väl också att jag är jätteknäpp. Och så säger jag till Lena så här, snälla säg ingenting till någon annan. Och hon nickar förstående.
Ja.
Och sen är ju jag som jag är. Så jag hinner ju inte gå mer än ut i uterummet. För vi har ju halva släkten där. Liksom,
på kalas. Aha, det var ett sånt tillfälle. Ja. Ja, det var på kalaset. Precis,
det var liksom. På kalaset. Så de sitter ute i uterummet. Eller om de är ute i trädgården. Och jag, det dröjer ju inte mer än en minut. Så har jag ju liksom berättat detta då. Ja. Ganska tydligt om vad som hade hänt. Och sådär. Visar upp och så. Så att, ja, så gick det med det. Men ja, det, så här efteråt, det är ju ganska kul också då. Men det är ju
hur kan det vara där du kom ikapp din ålder? Kan det vara en vändpunkt liksom? Ja. Fram tills där var du mognare än var du i ålder. Men där liksom.
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte Tobias, men
nej.
Så är det.
Ja, du Erik, Lars-Erik Nygårds, hur kändes det här?
Ja, men det var ju rätt trevligt. Även om det inte fanns något kaffe och sådär vid bordet.
Nej, jag dricker ju inte kaffe. Nej, men det får du inte säga vatten. Till de andra som kommer hit.
Nej, att... men nu har jag ju avslöjat det. Om inte du klipper bort detta.
Ja, om man kommer hit får man ta med sig kaffe själv.
Och det gjorde inte jag.
Eller så får jag be Pekka och brygga lite.
Precis.
Ja, nej, men tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här.
Tack själv.
Efter samtalet med Erik tänker jag på det här med bredden. Jag undrar om det finns någon samling människor som är spretigare och mer färggrann än kyrkan. Det är inte helt enkelt, men otroligt vackert. Paulus skriver i Efesierbrevet 4, vers 3. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Vi kommer aldrig och ska inte bli en åsiktsgemenskap. Men mellan oss finns friden och kärleken som band. Och det är vi väldigt rädda om. Tack att du ville fika med mig. Vi hörs igen nästa vecka.